Hej, jag är Susanne och jag är en tvångsmedelsätare.
Hej Susanne.
Jag vill börja med att säga att när jag satte mig så kände jag att jag hade precis bett innan att få mitt ego reducerat. Så när jag satte mig ner så kände jag mig så här väldigt omfamnad. Sen så kom den här mannen in och så satte han fast en mikrofon. Och då kände jag hur mitt ego bara vup, så här. För den som har mikrofonen är ju bäst. Är en livsregel. Ja, så nu har jag bett. Och sen märkte jag att för varje person som, för jag hann tänka så här, men vilken gemytlig liten grupp vi vart nu. Så här, det var ju typ en ganska liten cirkel, fan vad härligt liksom. Det var ju också egot. Men sen när det bara kom fler och fler, så nu blev det otroligt egoboost. Så att, ska jag verkligen försöka förmedla något om min resa. Och jag kom till OA i januari 2001. Då var jag 36 år. Jag vägde typ 130 kilo. Jag hade två små barn och ett bonusbarn. Jag levde i en relation som jag typ var och varannan sekund var beredd att skilja mig ifrån. Jag skrek på barnen när det passade mig. Jag ville bara att de skulle sova. Så när klockan blev, på den tiden så fanns det typ ett program, barnprogram, och det var Bolibompa, och det började klockan 6. Så när liksom fram, då var mitt liv så här, man kommer hem först så här, nu slutar jag jobba. Jag kanske hinner förbi affären medan alltså jag går till förskolan eller så, eller dagis sa ju vi, och äta något på vägen. Men när jag äter något på vägen så måste jag äta det tillräckligt fort för det ska hinna bli tillräckligt långt kvar innan jag kommer fram till dagis. Jag hinner andas tillräckligt många gånger så all den här som jag har ätit lukten inte luktar. För barnen, de får ju bara äta det här på lördagar. Så det var det liksom, jobba så länge som möjligt, gå åt någonstans och hinna äta så mycket som möjligt innan jag kom fram. Jag hämtade mina barn. Ett barn som blev jätteglad när jag kom, ett barn som bara vände och skrek och sprang åt andra hållet och ville ju inte gå hem. Och så skulle man stå där liksom, jo men kom nu, och så började man klä på ett barn och jag var tjock och svetten rann. Det spelade ingen roll om det var vinter eller sommar, jag bara kände hur fan fel jag var. Och så har jag skaffat barn till på köpet, vem fan hittade på det? Jo, det var ju Kjelle. Han frågade ju mig om jag ville ha ett kärleksbarn och jag sa ja. Och så blev jag med barn. Oh, men kom nu måste vi hem, för då måste man ju hinna hem innan en viss tid. För annars blir de för trötta och för hungriga och då ska man hinna laga mat. Så att både jag och de hinner äta innan, ja, för sen ska barnen tvättas och så innan 6. Så att det äntligen blir Bolibompa, och har man tur då håller de sams i 10 minuter. Då hinner jag äta lite i köket. För sen i slutet på Bolibompa är det bra om man sitter där. För då behöver man fånga upp dem just i ögonblicket innan de börjar med något nytt. För då måste man avbryta deras process när de har börjat något nytt. Det blir ett jävla tjafs och jag kan inte hantera det. Och jag bråkar, och då måste jag också borsta tänderna, för annars är jag ju helt värdelös som mamma. Och ändå så behöver det vara lite lugn när de kommer i säng. Och sen när de äntligen är i säng, när de äntligen har somnat. Och så ska de ju helst ha varsitt rum också. Så en ska ju somna i det rummet och en ska ju somna i det rummet, och däremellan ska man springa. För det är så att barn som får bra uppväxt, de ska sova i var sina sängar och inte i sina mammas sängar och pappas sängar. Och ja, vara trygga och somna i sina egna sängar och allt ska vara så här gulligt. Och så ska man ju gärna läsa för dem, och har man två barn i ett varsitt rum så, ja. Och det där slets jag i, och det var så fruktansvärt synd om mig. Det var så fruktansvärt synd. Jag tror inte ni förstår hur synd det var. Så har det säkert inte varit för er. För jag tror att jag har haft en väldigt unik situation. Ja. Och när barnen äntligen somnade, eller jag bestämde mig för jag hade kanske fått något gott råd. Så här, för jag pratade ju så mycket med kompisar och då fick man goda råd och så här. Det var att nej, men säg bara godnatt och gå ut, och så gjorde jag det ibland. Och så gick jag ner och då skulle man ta hand om disken, och det var i alla fall ganska skönt, för då kunde man ju äta. Liksom. Och förhoppningsvis så var det så att barnen somnade, och sen hade jag gjort det där som man skulle göra i köket, och Kjell jobbade kväll, och liksom äntligen slå mig ner i soffan, ladda upp med mitt och börja äta. Och jag tänkte varje gång att det var bara det jag hade lagt där som jag skulle äta. Och hade jag tur så hann jag äta mig igenom det där utan att något barn vaknade. För vaknade något barn när jag åt, då ville ju inte jag gå upp. Och då gällde det att äta tillräckligt mycket snabbt så att det där barnet inte gick upp i hysterisk för fort. För då väckte ju det barnet det andra barnet. Så det gällde att hitta liksom när man exakt var tvungen att gå för att lämna det där. Vissa kvällar vaknade inga barn, så då kunde jag äta mig igenom kvällen. Och jag har aldrig varit anorektisk eller har aldrig varit en sån som har kräkt, stoppat fingrar i halsen och så. Men 2001 så var jag i ett tillstånd. Så mina kvällar när jag åt, då åt jag sådana mängder så kroppen själv sa ifrån. Så jag åt och åt och åt, gick in och kräktes. Då tänkte jag, jaha, men nu fattar jag varför jag mått så konstigt ikväll. Jag är ju magsjuk. Och så gick jag tillbaka till soffan och så la jag mig där ett tag. Och sen när jag hade legat där ett tag för jag hade kräkts, då blev jag ju, ja men jag blir ju hungrig för nu är ju magen tom. Ja men gud, vad konstigt. Ja, men då är det nog inte magsjuka. Eller så är det någon ny sorts magsjuka. Jag måste nog äta. Och så gick jag ut och laddade och så åt jag det. Och så efter en stund när jag hade ätit den mängden, då var jag så fruktansvärt trött så jag knappt kunde ta mig från soffan in i mitt sovrum. Och då men det är så klart. Det är för att jag är så otroligt trött och utarbetad som hela den här kvällen har sett ut som den har gjort. Det är ju förklaringen. Och så gick jag och la mig. Och sen började en ny morgon. Så såg det ofta ut. Och jag försökte, jag läste alla såna här självhjälpsböcker. Alltså just självhjälp, det passade ju så fruktansvärt bra in i min begreppsvärld. Tänk att få hjälpa sig själv. Alltså jag är ju redan skitbra egentligen. Så att om jag dessutom kan hjälpa mig själv, då kommer jag ju bara bli bäst. Och så kommer alla se hur fantastisk jag är. Som jag egentligen är innerst inne. Men om jag hade haft några andra barn eller en annan man eller ett annat jobb eller andra vänner eller andra föräldrar, så hade det säkert blivit ännu bättre. Så där höll det på liksom. Sen var det så här att med Guds nåd så var det en i våran familj som kom in i tolvstegsgemenskapen i en annan gemenskap. Och då fick jag komma på något som heter så anhörig grejs liksom. Så jag fick liksom ta del av det där. Och så kom jag in i en annan tolvstegsgemenskap och där var det ju den här kvinnan som frågade mig i pauser, hur har du det med maten? Räcker det inte med att jag går på de här mötena och gör allt? Ska hon hålla på och tjata på mig om maten också? Och sen gick jag ju äntligen till det här OA-mötet 2001. Och det var för att jag hade hösten lyckats gå ner i vikt. Det blev jul, jag tror jag gick upp 9 kilo över juldagarna. Och jag kände så här, fy fan jag kommer dö liksom. Men jag går dit. Och så gick jag in i det här rummet. Och så ville jag inte vara där och så gjorde de om det till ett öppet möte så jag kunde vara så att jag var kvar. Och sen så blev jag kvar. Och jag kan inte riktigt svära på vad det var just vid det mötet. Men det jag verkligen liksom fick med mig hem, det var att det är något med mig och hur jag äter. Och då ska jag passa på att läsa den här. Det här är vår egen pamflett, en OA-godkänd. Den heter Många symptom, en lösning. Medlemmarna i OA, anonyma överätare, är sinsemellan olika. Både i hur de är som personer, vad gäller deras ätbeteenden samt de erfarenheter som har lett dem till OA. Om du är ny i OA eller om du ännu inte har känt igen dig i någon annans berättelse, fortsätt att gå på möten. Alla OA-medlemmar är som sagt inte lika. Men ingen är heller helt ensam i sitt slag. Kom ihåg att det enda kravet är en önskan att sluta äta tvångsmässigt. I anonyma överätare så möter du medlemmar som är extremt överviktiga, till och med sjukligt feta, endast är något överviktiga, är normalviktiga, är underviktiga, fortfarande periodvis har kontroll över sitt ätande, helt förlorat förmågan att kontrollera sitt ätande. Bland OAs medlemmar återfinner man en mängd olika ätbeteenden. Dessa symptom, det är det jag berättar om nu, varierar i hög utsträckning, lika hög utsträckning som antalet medlemmar, men man återfinner vikt- och kroppsfixering, matorger, ett ständigt ätande, fixering vid bantningsmetoder, svältande, överdriven fysisk träning, självframkallad kräkning efter att ha ätit, missbruk av vätskedrivande och eller laxerande medel, att tugga och spotta ut, bruk av bantningsmedel, injektioner och andra medicinska ingrepp, däribland kirurgiska, i syfte att kontrollera vikten. En oförmåga att sluta äta viss föda sedan man tagit första tuggan. Man har fantasier om mat, svaghet för metoder som ger snabb viktnedgång, ständig fixering vid mat i tanke eller handling, tröstätande och ätande som belöning. Våra symptom varierar, men det finns en sak som vi har gemensamt. Vi är maktlösa. Vi kan inte hantera våra liv. Detta gemensamma problem har lett oss till att söka lösning i OA och i de 12 stegen. Nu står det lite mer, men jag slutar där. Och för mig var det så här att det första som hände när jag kom till OA, det var att jag gick tillbaka nästa vecka. Och det var för att jag fick något slags hopp när jag kom in i det där rummet. Om att det fanns ett annat sätt att leva liksom, än vad jag gjorde. Och sen trillade det ner också så här att, men shit, jag är ju tjock för att jag äter. Jag är tjock för att jag äter hela tiden. Jag äter hela tiden. Utom när barnen är med. De är min bästa viktreducering. Liksom. Ja. Så när jag gick på mitt andra möte, så i en paus där, så var det en... På den tiden när det var pauser, man blev tilldelad någon så här, är du ny? Kan du prata med henne i pausen? Så då var det en sån som jag pratade med i pausen som kunde något eller hade något eller något. Och då frågade jag så här, men vad då, jag fattar ingenting. Så här. Hon bara, nej, men du behöver inte förstå någonting, utan du kan bara fråga och så får du hjälp. Liksom. Och så fick jag en sponsor, min första sponsor, det var hon. Och då min första fråga var, men hur ska jag äta då? Liksom, för jag trodde ju att det handlade om det. Då sa hon så här, ja, hur äter du nu? Ja, typ hela tiden. Jaha, sa hon. Ja, men då tänker jag att det är väl bra om du minskar lite på det. Det kanske kan räcka att du äter 5 gånger om dagen. Jaha, sa jag. Ja, det skulle ju vara jätteskönt om jag bara behövde äta 5 gånger om dagen. Ja, men vad ska jag äta då? Ät vad du vill. Men ät bara de 5 gångerna. Jaha. Och sen då? Ja, du ska köpa en bok också. Okej. Så gjorde jag det. Och så får du ringa mig när du vill. På den tiden fanns det ju inga mobiltelefoner bland oss vanligt folk på det sättet. Så det var ju liksom hemmanumret man fick då, då. Och sen, den matplanen, den hade jag ganska länge. Eller det hette matplan då. Nu heter det ju ätplan. Och då visade det sig att när jag levde mitt liv, då var det så här, när jag klev upp på morgonen, då kanske jag redan hade förbrukat 3 ättillfällen innan ens frukosten var framdukad. Och jag bara, men nu äter jag frukost och det är 4:e gången jag äter idag. Ska jag bara äta en gång till idag då? Men gud, så här kan jag inte hålla på. Nej, nu imorgon bitti då. Alltså, men jag gjorde så. Så nästa morgon, då var jag jättenoga med att vara uppmärksam på när jag åt. Så att jag sparade mitt första ättillfälle till frukosten. Sen kom jag till jobbet och så passerade jag någonting. Och så bara, nej! Nu gick nummer 2 på en cola! Liksom. Och så där höll jag på. Och under tiden så fick jag göra stegen. Och hon la inte ner så stor energi på vad jag åt eller något sådär. Och jag gjorde stegen den omgången, gjorde jag stegen i OAS 12 och 12 stegsbok med ett studiehäfte på engelska. Och jag gick ner 25 kilo på 4 månader genom att jag åt 5 gånger om dagen, vad som helst. Det var fantastiskt att få komma. Jag kände verkligen att jag var med i något nytt. Och jag liksom blev lugnare på något sätt. Det blev jag. Men det var en sån glädje att få känna mig välkommen i en gemenskap. Så det räckte långt för mig. Sen fortsatte jag. Jag fick en ny ätplan efter ett tag. Och jag började sponsra. Och jag höll på i 3 år. Under de 3 åren så höll jag på att bli helt galen. Jag gick ner i vikt. Jag sponsrade. Jag kände en stark gemenskap när jag var på mina möten. Jag ville jättegärna åka på mötena. Men det var svårt mellan mötena. Inte att hålla mig från att äta. Men jag började liksom att agera ut i annat. Och 2003 så kom det till Stockholm att det började en ny grej i OA. Och det var att det började något som hette Stora Boken-möte. Och 2003 så tog jag återfall i tvångsmässigt ätande. Jag kan inte säga att jag hade varit mentalt befriad under den här perioden. Men jag hade inte ätit tvångsmässigt. Så jag gick med hela skiten i 190 i mig utan att äta på det. Och sen gjorde jag det. Och då blev jag uppfångad och den personen sa kom med mig på det här Stora Boken-mötet. Och det var liksom Stora Bok och det var lektioner. Man delade liksom inte utan man gick in och så hölls det lektioner så här om stegen. Och då var jag nykomling på det mötet och då gick det till så här. Vilka här inne har ingen sponsor? Räcker upp en hand. Vilka här inne är sponsorer? Så räckte man upp. Okej, mötesledaren. Du tar henne, du tar henne och du tar henne. Ja, ni snackar i pausen. Bra. Sen höll man lektionen och så var det paus. Jaha. Ja. Och jag hade ju någon idé då, nu ska jag verkligen välja rätt sponsor. Hon ska vara smal, snygg. Helst ska hon ha barn, helst 2. Så att hon vet det här, springa emellan. Hon ska jobba, helst ska hon vara gift. Och då med en man då såklart. Inte för att jag har något emot att man har samkönat eller så. Men det känner ju inte jag igen mig i. Ja, och så. Och den sponsorn jag fick, hon var yngre än jag, hon hade inga barn. Hon var bisexuell och alla möjliga grejer som inte stämde. Hon var rakad kommer jag ihåg. Så här. Och jag bara tänkte, hur fan ska hon kunna lära mig något? Jo, men hon var helt befriad. Hon var helt befriad. Hon levde ett helt annat liv. Ja, men det är klart hon kan, hon har ju inga barn. Och hon sa saker till mig så här. Hon sa så här. Jag är din sponsor. Som uppgift är att ta dig genom stegen. Sen när du är färdig så ska du direkt börja sponsra. Du behöver inte ringa till mig om några jävla känslor på slag. Inget sånt där. Utan min uppgift. Och bråkar med din gubbe. Det hör inte heller hemma här. Utan vi gör stegen. Det gör vi på 8 veckor. Jag bara, ja, jag ska. Hon är. Nej. Dessutom så ska du börja väga maten. Du ska ringa 3 samtal om dagen. Du ska läsa 1 till 2 sidor i Stora Boken varje dag. Skriva 1 reflektion. Du ska, när du väger maten, den ska du ha bestämt kvällen före. Så på morgonen klockan 5:50 på morgonen ska du ringa upp mig. Läsa upp vad du ska äta under dagen. Om det är någonting du tänker ändra där, då ringer du och talar om det. Så har du sagt att du ska äta 30 gram tomat och så har du bara 27 gram. Då lägger du inte till gurka, utan du ringer och gör en matändring. Och gör du inte det, utan du ändrar ändå, då har du tagit ett återfall. Har du inte ringt 3 samtal om dagen så har du tagit ett återfall. Ringer du till mig 5:55 så har du tagit ett återfall. 2 sådana återfall är okej, sen förlorar du mig som sponsor. Jag bara, ja så får du inte äta socker och vitt mjöl heller. Nu har du 3 dagar på dig att tänka på det här. Sen ska du meddela mig om du vill ha mig som sponsor eller inte. Ja, det ska jag göra, så jag. Och så åkte jag hem och så berättade jag. Vet du, sa jag till Kjell. Nu jävlar. Åh, fy fan. Nej, nej. Jag tänker i alla fall inte väga maten. Det tänker jag inte göra. Nej, men då kan du ju inte ha henne som sponsor. Jo, då, jag ska nog ska se. Sen håller jag på. i 3 dagar och försöka lista ut hur jag skulle säga till henne så hon skulle fatta att hon skulle vara min sponsor ändå, fast jag inte skulle väga maten. Och till slut så bara, Kjell, han bara, jag fattar inte, du är verkligen sjuk. Så, ja, så när jag ringde henne så sa jag, hej, jag går med på allting. Och jag gör det bara för att jag ska bevisa för dig att det här kommer inte att hjälpa mig. Ja. Och så började jag, och så levde jag från 2003 till 2006. Och det var en fantastisk resa för mig. Alltså, framförallt så var det en fantastisk resa i att släppa taget om mig själv. Att inte ha ash, som jag kommer ihåg när jag ringde till henne och skulle göra 10:e steg en gång. Och så sa hon så här, stopp! Jordens mittpunkt, Susanne, går inte genom ditt arsle och ut genom din mun. Och jag bara, ja men Kjella, han bara, stopp! Nu är det du som bara, alltså du behöver inte ens berätta resten för mig. Du får, det är bara att du går ut och gottgör. Ja, sitter jag ut och jag ska komma, ja, jag ska gottgöra dig. Åh, gud, det är så bra det där. Ja, ja. Och, det var, och sen var, i början var det jättemycket så här, barna och Kjell, och bara, gud, du bara ringer, du bara pratar telefon och så åker du på möten och sådär. Och helt plötsligt så hamnade vi i en situation där de började säga så här, men du, är det inte dags för dig att gå och ringa? Och då blev jag då blev det liksom så här, nej, det tänker jag inte göra, för de ska väl i alla fall inte tala om för mig när jag ska ringa. Ja, fast det gjorde jag ändå. Så det var fantastiska år, men det som hände, det var att jag blev totalt besatt av maten på ett helt nytt sätt. Jag hade aldrig haft några ortorektiska anlag eller anorektiska anlag eller nånt, ingenting sånt. Jag var så jädrans besatt i, alltså jag kunde inte tänka en tanke utan att det inkluderade ekologiskt, hur är den där jävla grisen uppfödd, det, och det var liksom helt, och grönsakerna, var kommer de ifrån liksom? Jag berättade inte det för någon. Jag berättade inte det för någon. Och sen 2006 tog jag återfall, och då tog jag återfall rejält. Och då också fick jag möjligheten att göra en behandling. Och sen efter det så har jag levt i Stora Bokens lösning. Lite annorlunda dock, men helt... Alltså det har fått ett helt nytt liv på det. Och varför har jag fått frågan om att prata om abstinent mat och om det finns abstinent mat eller inte? Jag tror att det är så här att för det första så, ja förresten, jag kan säga så här, när jag levde på det här sättet, då gick jag ner så jag vägde 60 kilo på den tiden. Jag kommer ihåg, vi var i Thailand i 2 månader, jag höll på att frysa ihjäl. Jag vägde maten, jag ringde varje dag från Thailand till min sponsor 10:50 svensk tid och berättade vad jag skulle äta den dagen. Jag tror att jag har fått den här frågan för att jag har haft så många olika sätt att äta tvångsmässigt och äta mat på. Jag tror också att jag har fått den här frågan för att jag har delat och haft mycket åsikter till sponsier om att det är inte så här vi lever när vi lever befriat. Att om jag frågar, hur har du det idag då? När vi pratar i telefon eller ses. Så säger sponsin så här, och det är bra med mig så här, fast nej, det har varit lite jobbigt om jag ska vara helt ärlig så här. Så jag kanske, ja, jag har väl ätit, men jag har bara ätit på abstinent mat. Då, om man är min sponsor, då undrar jag vad de har ätit. För äter vi tvångsmässigt? För det är det enda som är helt uttalat här. Det är att i alla fall att vara abstinent, det är i alla fall att vi inte äter tvångsmässigt. Så att om jag har en sponsor, och vad hon har för ätplan eller vad han har för ätplan, den har ju vi gjort upp tillsammans. Så ibland har de också haft en kostrådgivare som har varit med eller inte och så. Och det är mellan Gud, sponsor och sponsi. En del har triggerprodukter, en del har inga triggerprodukter, en del väger sin mat, en del fotar sin mat, en del äter när de blir hungriga. Alltså det finns olika ätplaner. Men ingen äter tvångsmässigt och är abstinent. Och nu var jag på ett möte tidigare idag. Och efter det mötet så är det flera som har varit fram till mig och pratat. Och frågat. Så här, får inte jag vara med? För jag har ju tagit bort socker. Får inte jag vara med i år? Men det finns ingenting av det. Det har ingenting med om man har tagit bort socker eller lagt till socker eller inte. Det är inte det som OA handlar om. Det står här. Alltså, vi är ju jätteolika. Vi kommer behöva olika ätplaner. Och i olika sammanhang, i olika skeden. En del behöver en ätplan. Jag frågar inte efter någon ätplan förrän vi är i steg 3. Liksom. Men hur ser det ut och sådär? Liksom. En del... Alltså det ser jätteolika ut, men vi kan inte äta tvångsmässigt på abstinent mat. Eller abstinent frukt, eller abstinent godis. Inte vet jag, men mat låter ju mer som fläsk och pang. Alltså ni vet. Jag menar, det finns inga abstinenta produkter, för äter jag tvångsmässigt så är jag per definition inte längre abstinent. Sen om min nätplan är så här, jag äter 3 gånger om dagen, jag tar aldrig om maten, jag lägger upp en portion, alltså hur den ser ut till exempel. Det är upp till dig och din sponsor och kanske någon, om man behöver den hjälpen, och Gud. Och jag är överviktig och när man träffar mig då kan man ju tänka så här, men hon är ju fan tjock, vad vet hon? Och så säger jag att jag vet 130. Aha, ja då kanske hon vet något. Eller så säger jag att ja, jag vet 60. Nej men du, hon måste ju vara skitsjuk. Hon har ju säkert gått upp 30 kilo då. Ja, det säger ingenting om hur tillfrisknad jag är. Om jag väger 92, 132 eller 62. Säg inte ett skit hur tillfrisknad jag är. Det är den dagen ni råkar se mig. Och jag kan inte veta om du fan är astillfrisknad. Nej, men man kan vara tillfrisknad eller inte. Nej, men ni förstår vad jag menar. Man vet ingenting, eller magraste. Man vet ingenting. Och varför är det så viktigt att det här temat finns på konventet i år igen? Jo, för att det har ändrats i OA. När jag kom till OA, då hörde jag aldrig talas om abstinent mat. Det fanns inte på mötena som jag gick på. Jag hörde inte att någon pratade om så här, ja det är ganska lugnt med mig, ja jag äter fortfarande tvångsmässigt men jag gör det på abstinent mat. Det hördes inte. Men sista åren så har det börjat säga sånt så här, ja nej men det är inte så farligt för jag äter bara tvångsmässigt på nötter nu. Och vi kommer ju med ett budskap om att vi blir befriade från att äta tvångsmässigt. Och det kan vi göra resten av livet. Vi kan vara befriade resten av livet. Det finns också en till sån sanning, en till sanning som har spridit sig i OA. Det är så här, ja, en sån här gemenskap som OA är, det kan man liksom inte räkna med. Som i AA till exempel, där kan man vara nyktra dag ut och dag in i flera år. Det kan inte vi räkna med i OA, för vi är ju tvångsmässiga ätare och vi måste ju hålla på med maten hela tiden. Så att få vara abstinent en dag i taget med en dags villkor, alltså så här, det kan man inte, nej. Så det är bara helt naturligt att man tar återfall då och då. Nej! När man är i sjukdomen är det helt naturligt att äta tvångsmässigt. Det är fan det enda vi kan typ. Nej, men det är det som är våran gemensamma problem. Vi äter tvångsmässigt. Men leva i lösningen, det kan man få göra. Liksom. Men det krävs vissa saker. Och en del tillfrisknar via OAs 12 steg och traditioner. Och en del tillfrisknar via AA. Och idag så när jag frågade någon, då sa hon att hon använde både Stora boken och OAs bok. Jag bara... finns det också? Alltså så att jag vet inte. Jag har gjort på olika sätt. Jag har fått vara befriad vid olika tillfällen i livet. Det som är sant för mig, det är att sedan den 30 januari 2001 så har jag ätit tvångsmässigt 3 gånger. Jag är jättejävla ledsen över att jag tog det här sista återfallet. Men det är någonting som det lärde mig, och det var att jag hade börjat tänka så här, men inventera på kvällen. Nej, det tror inte jag behöver riktigt längre. Nej, min elftestegskompis, nej jag har ju ingen längre, jag skaffar ingen nya. Nej, jag gör inte det. Tionde steg, men herregud jag vet precis, jag kan göra det i huvudet. Jag ska be först, så ska jag ringa och göra min inventering. Och så ska vi diskutera det, sen ska vi, har jag skadat någon, ja eller nej, då ska jag gottgöra och sen ska jag vara någon till nytta. Det behöver jag inte ens ringa och göra med någon, jag kan ju göra det med mig själv. Och sen tog det 3 månader eller vad det tog, så tog jag ett återfall. Liksom. Så att det här, det finns ingen abstinent mat. Det är bara att, det är så här, att vara abstinent, det är att få vara befriad från att äta tvångsmässigt. Alla gör ätplaner med sin sponsor. Man gör inte en ätplan själv. Det är det viktigaste budskapet som jag har att säga om det här temat. Tack.